Så, välkomna allesammans. Och just det, jag ska ge ett tecken där. Så, nu är vi tänkte säga förevigade. Härligt att vara tillbaks. Som många av er vet så var jag iväg på min brors födelsedagskalas. Och det var en väldigt rolig tid, därför att det var rena väckelsemötet. Han hade alltså bjudit in, förutom mig då, som är hans bror, att predika. Så jag hade en predikan där inför alla ofrälsta släktingar och vänner. Det fanns en del troende där också naturligtvis. Och sen så hade han också hyrt in ett par från Frälsningsarmén som var där och spelade med dragspel och grejer. Och det var liksom bara gamla väckelsesånger och så vidare. Så det var rena rama väckelsestämningen där. Men folk var väldigt glada och som vanligt, ingen säger någonting, inga kommentarer, ingenting. Alla sitter, som Maria konstaterade, liksom att det var fem personer här när klockan slog ungefär, och alla satt liksom i varsitt hörn. Jag sa, det är inget konstigt, det är helt normalt i Skandinavien liksom att folk beter sig så. Jag sa, se, även de gifta paren sitter inte tillsammans liksom. De satt i varsitt, men, så att liksom, vi vill ha lite avstånd. Och för er som kanske kommer från andra kulturer så tycker ni kanske det är jättekonstigt att man backar. Men med svenska mått mätt så var det en väldigt intensiv tid där, och människor tyckte det var roligt att vara där, och det var otroligt roligt att få dela evangelium. Det är ju alltid väldigt sådär, jag menar, ni vet hur det är att tala med sina närmaste om evigheten och Gud och allt det här är ju oftast det absolut svåraste. Men Gud gav nåd och de fick höra. Men vi ska ta bara någon minut här, eller några minuter, och slå upp i Guds ord Johannes 3:e kapitel. Och jag tror att många av er känner igen den här historien, eller berättelsen kanske man säger. Det är Nikodemus som kommer till Jesus, och vi kan läsa de, ska vi säga, ja, vi läser så långt som det behövs. Det blir hela Bibeln med andra ord. Men pastor Peter läste ju de sista verserna där, så de är redan klara. Herre, vi ber att du välsignar de här tankarna. Tack Jesus för ditt ord. Tack Jesus för den här berättelsen som du har gett oss i Johannes evangeliet. Herre, vi ber att de tankarna skulle betjäna oss just nu på ett underbart sätt. I ditt namn. Amen. Johannes 3 med början i vers 1. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus om natten och sade, Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom. Jesus svarade, amen, amen, säger jag dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus sade, hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade, amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer och vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. Och sen så följer här en diskussion mellan Jesus och Nikodemus om de här sakerna. Och jag tänkte på hur många människor tror att den kristna tron, den är egentligen bara någonting som någon människa hittade på vid något tillfälle. Och den verkade ganska bra, så att en hel del människor i den här världen har valt att tro på det här. Och när man tror på det så mår man bättre, eller man får någon slags trygghet i tillvaron och så vidare. Och det är vad många människor, åtminstone i Sverige, tror. Liksom att vi går helt enkelt och tror på någonting som egentligen inte är sant. Vi har inbillat oss att den här är sant, och det får vårt liv att bli lite bättre. Och jag nämnde faktiskt den här tanken igår, just i samband med det, därför att för er som känner min bror, så han är minst sagt en tänkande människa. Och för honom och för många andra här så är det en väldigt främmande tanke, liksom, att bara, jag mår så dåligt idag, jag måste tro på någonting. Jag tror att det finns en gud, liksom, och liksom, jag går i kyrkan och vad skönt det känns, vad bra. Liksom, det håller inte. Det håller inte. Vi är tänkande nutidsmänniskor. Och för många av er som är här, en del av er har ju varit med under våren också på den här så kallade apologetikkursen. Ordet apologetik betyder alltså försvaret om, eller försvaret av, eller läran om hur man försvarar den kristna tro. Alltså att, är Bibeln verkligen sann? Är det verkligen Guds ord? Finns verkligen Gud? Har uppståndelsen verkligen ägt rum? Alla de här frågorna som har med intellektet att göra, med förnuftet att göra, de har vi talat om. Och faktum är att Bibeln och den kristna tron är mera välunderbyggd än någonting annat som vi har att göra med i den här världen. Ändå är det det som människor är så extremt kritiska mot. Liksom, hur vet du att det där är sant, det du tror på, liksom? Det hör vi ofta. Samtidigt som man ser människor liksom tro på stjärnorna och tro på vad som helst, liksom. Inga problem alls, liksom. Man bara, det är intressant. Så att vi ser liksom att det finns någonting där ute som berör människor. Sanningen. När vi säger vissa saker som har med sanningen att göra, Bibeln är Guds ord, Jesus är Guds son, frälsningen finns bara i honom, liksom, reaktioner på alla möjliga olika sätt. Men vi ska inte vara förvånade. Och vi vet också hur på senare år det har växt fram en hel rörelse som man kallar för den nya ateismen. Och den kanske mest kände förespråkaren för den här nyateismen, det är den engelske Oxford-professorn Richard Dawkins, som skrev en bok, eller en bok, han har skrivit flera böcker, men som heter Guds illusionen. Med andra ord, liksom, att det finns en värld där kanske 90% minst av världens befolkning har inbillat sig att det finns någon slags gud. Och det är det han försöker ta itu med och säga till människor, att åtminstone, kom igen nu, åtminstone folk i västvärlden, ni borde väl veta och förstå att det inte finns någon gud. Men han har inte varit oemotsagd. En del av oss var för ungefär en månad sedan och lyssnade på William Lane Craig när han var på besök i Stockholm. Han är inte den enda. En annan ganska känd man, John Lennox från England, var här för ett par år sedan. Det finns ett antal personer också här i Sverige som är mycket kunniga och duktiga. Det pågår en massa debatter på universitetscampusar, i kyrkor, på andra platser, där man öppet diskuterar de här sakerna. Och faktum är att de här argumenten som finns, och de här böckerna som har skrivits, och det material som har samlats in om den kristna tron, det är helt fantastiskt. Och jag verkligen rekommenderar er, prata med Kerstin, hon har också köpt några böcker som finns. Dels engelska böcker översatta till svenska, men också en del svenska författare. Riktigt, riktigt bra apologetikböcker som tar upp de här frågorna som vi får varje dag i skolan. Även om vi inte får dem, så underförstått finns de där. Vi undviker dem, liksom. Därför att det är dit många kristna har kommit. Att man pratar inte om sin kristna tro. Det var någonting som slog mig nu i den här helgen. Att även om det finns en och annan kristen här och där jag kommer ifrån finns det lite mer än riksgenomsnittet. Men folk säger ingenting. Folk säger ingenting. Liksom, därför att man tror inte att den kristna tron håller. Och därför vill man inte så att säga se komma i dålig dagar. Så att man håller det för sig själv. Kyrkan, söndag morgon, etc, etc. Lägsta möjliga profil. Men det är inte det som Gud vill. Vad är det Gud vill? Han vill att vi har ett kristallklart vittnesbörd om den tro vi har. Första Petrus 3:15 var med på prov. En person har inte gjort prov. Okej. Första Petrus 3:15 säger att vi ska vara beredda alltid att ge svar på det hopp som bor i oss. Så naturligtvis i skolor, på arbetsplatser, grannar, vänner, överallt där vi träffar människor. Det ska finnas i oss. Det ska bubbla över. Men det är klart att om vi inte tror att det här håller i ljuset av de här sakerna, ja, då vågar vi inte prata om det. Men ingenting kan vara mera fel. Och människor är väldigt noga med att saker och ting ska vara rätt. Men när det gäller tron, då säger jag, allting är relativt, du vet liksom. Du tror på det, jag tror på det, spelar ingen roll. Men varför frångår vi de principerna som vi annars är så noga med? Jag menar, vem skulle köra över en bro som en ingenjör har byggt som tror att sanning är relativ? Ja, den här balkens hållfasthet liksom, ja, spelar ingen roll liksom. Jag bara tar något gammalt rör här. Det spelar väl ingen roll. Nej, jag är väldigt, väldigt noga med att det är rätt komponent. Och jag har räknat ut hållfastheten. Samma sak för någon som bygger ett flygplan. Ingen skulle sätta sig i ett flygplan om man inte visste att ingenjörerna visste vad de gjorde. Ingen skulle vilja gå och bli opererad av en kirurg som inte bryr sig om vilket organ man tar bort eller fixar. Liksom. Uppenbarligen inte. Eller man går inte till apoteket och säger att ja, ge mig någonting. Det spelar ingen roll, sanningen är relativ. Ja, men jag har ont i huvudet, ja, du får lite råttgift. Nej, nej, uppenbarligen inte. Vi är väldigt noga med att saker och ting ska vara rätt. Det finns en sanning, saker och ting är på ett visst sätt. Men varför tror vi inte att det är det när det gäller den kristna tron och de andliga sakerna? Eller vi kanske tror det, men många människor tror det inte. Det är lika med, och det är därför vi tror att det är viktigt att ha en kunskap om den kristna tron. Det är därför vi har en bibelskola. Det är därför som vi inte bara talar om känslorna. Även om det finns tillfällen då vi sjunger lovsång och vi är glada. Och liksom det är stämningsfullt. Den biten finns och den är helt okej. Men vi behöver också undervisa Guds ord. Vers för vers. Systematiskt. Ämne för ämne. Vi behöver veta vad som är Guds vilja för våra liv på område efter område. I Filipperbrevet 2:5 står det att vi ska ha Guds sinne. Eller Kristi sinne. Att tänka med honom. Och det gör vi genom att gå djupt i denna bok som vi älskar och tror på. Så den kristna tron är inte bara privat och subjektiv eller som en känslofråga, utan det är en verklighet vi har att göra med. Och jag älskar den här sången liksom, att se in eller se på Jesus, verkligheten själv. Och jag tänkte på det, hur jag talade om det lite grann igår faktiskt, hur den här gruppen där, att har ni gett Gud en chans? Och det var många där som jag vet är uttalade ateister. Jag vet det är många som har livsfilosofier som liksom, det står inskrivet i de här livsfilosofierna att det finns ingen gud och så vidare. Ja, ni kanske förstår ungefär vilken typ av livsfilosofi det är. Men i vilket fall så säger de det här, och jag tänkte just det liksom, har ni gett Gud en chans? Och många människor har inte det. Människor har inte, allt man gör det är att läsa Expressen och Aftonbladet. Allt man gör det är att titta på TV1 och TV2 och TV4 och allt vad det är. Liksom, där får man inte höra såna här saker. Hela den här världen ligger i den ondes våld. Den här världen är fallen.
Den information vi får till oss naturligt, det är inte den information som är av Gud. Därför att den här världens Gud är Satan, står det i andra Korinthierbrevet 4:4. Och om inte vi medvetet gör ett val att söka Gud medan han låter sig finnas, då kommer vi bara att ta emot det som är av fienden. Därför den här världen är full av ogudaktiga filosofier, trossystem och allt vad det kan vara. Men det är tre frågor som vi behöver ställa oss. Och den första frågan är naturligtvis, finns Gud? Och för oss här så är det förmodligen inget problem. Men vi tror att Gud finns. Men finns han? Och han kan inte finnas för vissa. Och inte för vissa. Men det är exakt det som människor säger. Åh, vad bra att din Gud liksom finns i ditt liv och får dig att må bra. Men för mig finns det ingen Gud. Ja, men antingen finns han, och då är han din Gud och min Gud. Eller finns han inte, och då kan vi bara gå hem och dra ner rullgardinen. Det spelar ingen roll vad som händer. Vi kan syssla med någonting helt annat. Så finns Gud. Och det finns så många olika argument för Guds existens. Så för er som har varit med i bibelskolan, kommer ni ihåg det kosmologiska argumentet. Av ingenting kommer ingenting. Så varje verkan måste ha en orsak. Någonting, någonstans måste allting ha börjat. Materia kan inte vara evig. Allting kan inte bara ha funnits där. För av ingenting kommer ingenting. Och också ingenting är någonting. Så någonstans måste det finnas en början. Och det är Gud. Allting tyder på detta. Varför? Jo, därför att nästa argument är det teleologiska argumentet. Att det finns en fantastisk design. Allting ser är så fantastiskt. Vi måste sätta på stereon på högsta volym. Och jag vet inget, jag bryr mig inte, jag struntar i allting. Haha, Gud finns inte. För att jag inte ska fatta att den här världen är underbart fantastiskt skapad. Inte människan minst. Och vi kan... ett knappnålshuvud fullt med DNA. Hör på det här. Ett knappnålshuvud fullt med DNA innehåller så mycket information att man kan fylla en uppslagsbok och sen en till och en till och en till och få den att räcka högen med uppslagsböcker ända till månen fram och tillbaks 500 gånger. Så mycket information finns det i ett knappnålshuvud med DNA. Vem efter detta kan säga att det bara blev så? Det bara blev så. Det är ungefär som att säga att en tornado blåser fram och blåser över en soptipp. Och helt plötsligt efter det så står det en färdig jumbojet där liksom. Det bara blev liksom, va? Det bara hände. Jag vet inte hur det hände. Jag menar, ingen tror på detta. Ingen tror på detta. Men ändå är det man säger just om skapelsen. Vi har det axiologiska argumentet att den här världen har en moral. Överallt i världen så försöker man att rädda människoliv. Överallt så man har sjukhus, man gör saker och ting för att vi ska få det bättre. Varför? Om det inte finns någonting som är rätt och fel, om allting liksom bara har blivit till. Varför bry sig om någonting överhuvudtaget? Men människan har en moral. Vi vet att det finns någonting som är gott och någonting som är ont. Vi tolkar det lite olika. Och när vi kommer långt bort ifrån Gud, då blir det här förvrängt. Och man kallar ont gott och gott ont. Där lever vi i ett sånt samhälle just nu. Mer så än någonsin. Vi är nästan chockerade över hur sanningen förvrids. Men ändå så hävdar människor att det finns det här goda och onda. Och man strävar efter att göra det goda. Eller åtminstone det som är mänskligt gott. Varför? Jo, därför att det finns en Gud som vi är skapade till hans avbild. Och just den här guden har en moral som också han har gett till människan. Och det finns flera olika argument, det ontologiska argumentet och så vidare. Men faktum är att det finns en gud. Och det finns starka bevis för att han finns. Och den här amerikanske vetenskapsmannen Robert Jastrow, som var grundare av Goddard-institutet för rymdstudier vid NASA, en av vår tids främsta hjärnor, han sa så här, och jag tror jag har citerat honom en gång tidigare, men för vetenskapsmannen som levt i tron på förnuftets kraft slutar storyn som en mardröm. Han har klättrat över okunnighetens berg. Han ska precis bestiga den högsta toppen. Då han drar sig över den sista klippan så hälsas han välkommen av en grupp teologer som suttit där i århundraden. Med andra ord, han sa att trots den kunskap vi har, trots den framgång vi har gjort inom vetenskapen, kan vi bara observera någonting som vi egentligen inte riktigt vet. Och han sa, när vi tror att vi är ända framme, ja då möts vi av en grupp teologer, välkomna liksom. Vi vet inte. Och vi tror att Gud finns, men nästa fråga måste bli, att vad är Gud lik? Det finns massor av människor i den här världen som tror att Gud finns. Men man har en helt felaktig och förvriden bild av vem han egentligen är. Och faktum är att vi många gånger som kristna har en felaktig bild av vem Gud är. Därför att vi har inte Bibelns bild av Gud, utan vi har våra egna hjärtans tankar om Gud. Vår gudsbild har formats kanske efter vår egen far eller våra egna föräldrar eller efter andra människor i den här världen som kan vara gott. Men kan också vara någonting som kanske är felaktigt i någon mån. Därför att alla är vi människor i den bemärkelsen. Och vi har liksom fått olika idéer till oss vem Gud egentligen är. Vi har läst om det liksom att han är den här arge stränge guden som sitter i himlen och väntar bara på att sända en blixt i huvudet på de människor som gör fel. Och vi behöver inte ens göra fel, för då och då så tycker han det är kul liksom att bara ställa till det för oss. Men det är inte den bilden av Gud som Bibeln ger. Och Bibeln är inte människors tankar om Gud, utan Bibeln är Guds uppenbarelse om sig själv till oss. Och det gör all skillnad i världen. Så läser många människor Bibeln. Ja. Under århundradena då så har olika människor skrivit lite om hur de har tänkt sig att den här eventuella guden som kanske möjligen finns där ute, hur han är. Men det är inte människors tankar om Gud, utan det är Guds uppenbarelse om sig själv. Han utvalde ett visst antal människor att skriva boken, så vi ser de mänskliga karaktärsdragen i de litterära formerna etc. Olika bibelböcker är lite olika på grund av vem som har skrivit dem. Men det står att varje enskild person var ledd av Guds ande. Och vi tror att Bibeln är Guds ord i våra händer. Ett dokument fullt trovärdigt. Ett dokument som vi kan leva med, älska, leva av och vara ett rättesnöre för oss i alla sammanhang. Så vad är Gud lik? Hur är han? Det är väldigt viktigt. Och det är det vi går ut med och berättar om för människor. Hur den är Gud? Inte bara att ja, det finns en Gud liksom. Och vänta bara liksom. Han kommer att döma världen. Och det vet vi att han ska. Men han har också gjort, eller berätt en utväg för människor så att vi kan slippa den domen. Domen måste komma därför att Gud är absolut helig. Men innan domen faller så ger han oss en möjlighet att tro på hans försoningsverk. Så att vi slipper denna dom. Det är hans kärlek. Och
C.S. Lewis, den kände författaren, också ett citat som jag säkert har sagt någon annan gång. Men han sa så här att mitt argument mot Gud var att universum verkade så grymt och orättvist. Men var hade jag fått idén från om rätt och fel? En människa kallar inte en linje krokig om hon inte har en föreställning om vad som är en rak linje. Vad är det egentligen som jag jämförde universum med när jag kallade det orättvist? Och jag tänker på det liksom hur vi alla är så snabba med att påpeka hur fel den här världen är. Överallt så hör man liksom, politiskt klagar vi på hur fel allting är. Och vi hör om någon dör, så hör man liksom vad orättvist. Vad orättvist? Alla dör ju. Det är ju samma, det är bara frågan om när och hur. Men vi hör de här, men vad då orättvist? Vad då fel? Vad är det som gör att människor klagar över att någonting är fel med skapelsen, med tillvaron, med livet? Om det inte finns någon norm gentemot vilken vi kan jämföra det här. Så här borde det vara. Och vem är det då som upprätthåller den här normen? Vem är det liksom som och vad C.S. Lewis kom fram till, det var ju att vad han egentligen gjorde, det var ju att han anklagade ju Gud. Därför att om det inte fanns någon Gud, vad fanns det då att klaga på? Om den här världen bara var vad den var, utan någon Gud, helt enkelt bara en slumpmässig utveckling, varför skulle jag då klaga på någonting? Och han kom på sig själv med att, ja men egentligen så klagar jag ju på en Gud som jag egentligen uttalat inte tror på. För han var ju en ateist, C.S. Lewis, från början. Men sen sa han så här, ja men det enda vi har att sätta emot den här onda världen, för att även om Gud finns och den här världen ser ut som den gör, ja men då måste det ju betyda att Gud inte är god, eftersom den här världen är ju inte rakt igenom god. Det finns goda inslag, som pastor Peter berättar om, att ibland tycker vi faktiskt den här världen är rätt bra, men för det mesta så ser vi att det är mest elände. Och han sa, det enda som vi har att sätta emot, det är Kristus. Och då sa han så här, ja men tänk om han hade fel. Tänk om inte han var den han sa sig vara. Tänk om han inte var Gud i köttet. Tänk om han inte var Guds son som kom in i världen för att dö för människornas synder. Tänk om det inte är så. Men om det är så att Jesus är den som han har utgivit sig för att vara, då är det ett bevis för att Gud är en kärleksfull Gud. För då har han sänt sin son in i världen för att dö för våra synder. I Johannes 3:16, ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det att var och en som tror på honom ska ha evigt liv och inte förgås. Det är beviset. Så allting står och hänger på. Står och hänger på, säger man. Om Jesus är den han är. Och jag tycker det är så fantastiskt, för att en av de många saker som vi också har talat om i apologetikkursen, det är ju Jesu uppståndelse. Hur också Jesu uppståndelse är fast förankrad. Att han verkligen uppstod från de döda. Det finns en massa olika saker. Bland annat fanns det ett påbud från en kejsare som sa att om man skändar en grav, man förstör, slår sönder en grav eller gör någonting fel med en grav, så var det förknippat med dödsstraff. Och det var någonting som infördes som en lag. Tidigare hade man inte brytt sig så mycket om detta, men nu blev det helt plötsligt förknippat med dödsstraff. Varför? Jo, därför att det var på något sätt så att de var rädda för att om någon mer skulle uppstå från döden, då skulle det bli någon mer sån här konstig grupp som rörde sig i det romerska riket och fick mer och mer anhängare, som de kristna fick under den här tiden. Och det fanns en rad andra olika
argument som vi ser för att uppståndelsen verkligen har ägt rum. Och uppståndelsen i sig är inget bevis för Guds existens. Men det är ett bevis för att Jesus var totalt unik, för ingen annan har uppstått från döden. Och om man är totalt unik i sitt liv, då kan vi också förutsäga eller utgå ifrån att det budskap han har är också totalt unikt. Och vad är hans budskap? Jo, det är att Gud är god. Att Gud älskar mänskligheten. Och det står i Johannes 1:18 att ingen har sett Gud, men Jesus Kristus har förklarat honom. Så att om vi har sett Jesus Kristus som den första generationens lärjungarna då och de fick göra, eller vi som lever i de kommande generationerna, vi har fått Guds ord till oss och där läser vi om honom, om hans liv och vem han är, då kan vi också förstå vem Gud är. Så det är inte bara att han finns, det finns massa argument för att han finns, men vi kan också se vad han är lik. Han är god, han är kärleksfull, så god och kärleksfull att han var beredd att offra sin egen son för vår skull, så att vi kan tro och få evigt liv. Så även om den här världen är fallen, även om den här världen har ondska i sig och kommer så att ha, precis som pastor Peter talade om i sin introduktion, ända tills Jesu återkomst, så vet vi ändå att Kristus är beviset för att den Gud som finns är en god Gud. Därför att han bröt in i denna fallna värld och försåg oss med en frälsare. Och då säger vi den tredje och sista punkten, att kan jag ha en relation med denna Gud? Därför det är också någonting som människor ofta tvekar på. Man säger, ja, det kanske finns en Gud. Ja, visst, det är möjligt. Men vi vet ingenting riktigt om hur han är. Men ja, okej, han kanske är god då. Det kanske verkligen är sant det här med Jesus och att han dog och att Gud älskade världen. Jag kanske tror på det då. Men så stannar man där och säger att det är ingenting som gäller mig i bemärkelsen att jag kan inte ha någon relation. Jag kan bara konstatera det. Nej, det går så mycket längre. Vi kan ha en relation med denna levande Gud. Och det var därför som vi läste Johannes 3 och Nikodemus och Jesus diskussion. Därför att Nikodemus trodde naturligtvis att det fanns en Gud. Självklart trodde han det. Han var ju en farisé, han var en som studerade skrifterna. Han tillhörde rådsherrarna, alltså de som gav råd till nationen när det gällde de andliga tingen. Det är klart att han trodde det fanns en Gud. Och han hade säkert en föreställning också om att Gud var god. Men han trodde att den enda relation han kunde ha med honom, det var genom lagen. Det var genom en samling påbud och förbud och lagar och förordningar. Där hade han sin relation. Gör, gör inte. Rätt, fel. Men den kristna tron går så mycket längre. Det är inte det att det, visst, vi vet att det finns saker som är rätt och fel. Absolut. Vi tror på moral och så vidare. Men det börjar inte med att jag har en relation med en lagbok. Det börjar med att jag blir född på nytt. Och det var exakt det som Nikodemus inte förstod. Att hans relation med Gud började med en pånyttfödelse. Och det var det Jesus berättade för honom. Du måste bli född på nytt, Nikodemus. Det hjälper inte bara att hålla lagen. Det hjälper inte bara att vara en god människa. Det hjälper inte bara att studera skriften. Du måste bli född på nytt. Och han kliar sig i huvudet och säger, jag vet inte, jag förstår inte vad du menar. Och han tar det bokstavligt och tror att han liksom ska födas på nytt. Jag var ju vuxen man, det fungerar inte. Jag får inte rum i mammas mage. Och han kunde inte förstå det, han tänkte naturligt. Och vi tänker också naturligt många gånger. Och vi tror liksom att ja visst, jag gör lite goda gärningar här och kommer närmare Gud. Men han säger, du börjar i fel ände. Du måste bli född på nytt. Och då först och endast då kan vi ha en relation med Gud. Jag skulle vilja säga, av alla de lögner som florerar i denna fallna värld, så är den största lögnen att vi kan bli rättfärdiggjorda genom gärningar. Det är den största lögnen av alla. Varför? Jo, därför att det är den religiösa lögnen. Var bara en god människa. Men det var ju exakt det som Nikodemus var. Och Jesus, han sa inte ens att du har kommit minst halvvägs, Nikodemus. Du är nästan framme. Håll ut. Snart ringer klockan och du är framme liksom. Du har verkligen hållit lagen. Du har lyckats bli den här goda människan. Han säger inte ett ord om detta. Han säger bara, du måste bli född på nytt. Och det här är lite av ett evangelikalt budskap nu idag. Kanske någon på internet lyssnar också. Men jag säger det bara därför att vilken lögn. Att bygga en fin kyrka och ha alla de här resurserna, tala om och sedan säga, därför att hur många gånger hör man inte, ja, jag tror att Jesus fanns, jag tror att han har dött på korset och så vidare, men man vet inte riktigt varför. Och så säger man, tror du att du kommer till himlen? Och så säger folk, ja, det tror jag. Och så säger man, varför då? Och vet du vad man säger ofta? Ja, för att jag är en god person. Det är många kristna som tror att man kommer till himlen genom att vara en god person. Och det är det jag kallar den största lögnen. Och det var den lögnen som Nikodemus trodde på. Och det var den lögnen som Jesus punkterade. För han sa, du måste bli född på nytt. Hur blir jag född på nytt? Genom att tro på att Jesus har uppfyllt lagen. Det står att han är slutet på lagen för alla de som tror. Ingen människa i Romarbrevet 3, 19 och 20 har någonsin kunnat bli rättfärdiggjorda genom några laggärningar. Lagen har bara uppenbarat vår syndfullhet inför Gud. Och för oss till den plats där vi tror på honom som kom och uppfyllde lagen i vårt ställe. Jag tycker det är så fantastiskt. Och nu kan vi tro på honom. Och när hans rättfärdighet blir given till oss som en gåva, då kan vi stå inför Gud rättfärdiga. Och det är för mig helt ofattbart. Att fallna människor som ni och jag kan idag hävda att vi är rättfärdiga. Inte på grund av vad vi har gjort. Inte på grund av vad vi har inte gjort. Men på grund av vem vi har trott på. Har vi gett Gud en chans? Tror vi att han finns? Ja, det tror de flesta människor i världen. Över 90% i världen säger, den siffran är betydligt lägre kanske i Sverige, men i världen så är det långt mer än 90%. Det är bara några procent. Jag såg 5% någonting som kallar sig ateister. Och det är väldigt tveksamt vad en riktig ateist är egentligen. Men de allra flesta människor tror att någon gud, någon högre makt existerar. Då ställer vi oss frågan, vad är han lik? Hur är han? Och där är det många som har en väldigt konstig gudsbild. Många som är jätterädda för honom. Många som tror att liksom han bara är ute efter för att göra deras liv svårt. Och så tänker många människor. Deras gudstjänst, man kommer till kyrkan inte därför att man vill, utan därför att man tror att man måste. Annars blir Gud vred på en. Så man förhandlar med Gud. Liksom säger, ja, jag går i kyrkan så låter du mig vara resten av veckan. Eller hur, Gud? Jag ger lite i kollekten så blir det bra. Du vet, vi har de här liksom köper oss fria från honom. Men det är ingenting sådant som Gud vill ha. Han säger, jag älskar er. Jag vill ha en relation med er. Ni kan ha en relation med mig. Och inte en dålig relation, utan en underbar relation. En fantastisk relation. Och den börjar med
att ni tror på att jag är den jag är. Den jag har sagt att jag är. Då får vi den här fria viljan, gåvan. Och Gud tvingar sig inte på någon människa. Därför att kärlek per definition är alltid frivillig. Om jag tvingar på någon kärlek, då är det ju egentligen våldtäkt. Och Gud våldför sig inte på någon människa som han har gett en fri vilja. Han älskar alla. Han har dött för alla. Han har gjort frälsningen möjlig för alla. Och han står med utsträckta händer och han säger, ta emot. Vet att jag finns. Allting talar för det. Skapelsen är så underbar. Det finns massa argument för Guds existens. Ni vet vad han är lik. Därför att Jesus har blivit sänt in i den här världen. Evangelium har gått ut. Människor berättar om frälsningen genom Jesus Kristus. Och då återstår det bara, kan jag ha en relation med honom? Ja, det kan jag. Genom att ta emot honom. Och han flyttar in i våra hjärtan. Han frälser oss. Han föder oss på nytt. Precis som Jesus sa att Nikodemus också behövde göra. Och i Johannes 1:12 står det att, men åt alla som tog emot honom, alla, inte några, inte vissa, åt alla som tog emot honom, gav han rätt att bli Guds barn, och de som tror på hans namn. Så det är alltså en rättighet som vi har. Hans försoningsverk på korset inkluderar allting. Allting. Det är ett dukat bord. Precis som man får en inbjudningslapp till en fest. Kom. Allting är klart. Du behöver inte ta med någonting. Du behöver inte göra någonting. Allting är klart. Det är bara att komma och hugga in. Och det är precis samma sak när vi bär ut evangelium. När vi har våra små traktat som vi delar ut. Ni vet de här små liten, står någonting om Gud så här. Och hur man kan be en bön och ta emot honom. Kontaktinformation kanske. Vad är det egentligen? Ingenting annat än en inbjudan till denna fantastiska, eviga, himmelska fest som Gud har förberett för alla de människor som är villiga att gensvara till hans kärlek, som är bevisad genom Jesus Kristus. Det står i Romarbrevet 5 att han bevisade sin kärlek genom att Jesus Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Fantastiskt. Så vi har en underbar Gud. Vi vet att han existerar. Allting talar för detta. Vi vet vad han är lik. Han har sänt sin egen son in i den här världen för att försona oss med honom. Och vi vet att vi kan ha en relation med honom. Och det har vi här idag. Genom att komma hit. Därför att det är inte bara med honom vertikalt. Utan det är också med varandra horisontalt. För han bor i var och en av oss som har tagit emot honom som vår frälsare. Så gemenskapen fungerar också på det hållet. Så Herre, vi tackar dig för de här orden. Vi ber att du välsignar de här tankarna för oss, Jesus. Tack att du finns. Tack att du är en kärleksfull Gud som har sänt din son in i världen för att försona oss. Tack för att vi kan ha en relation med dig. Och den börjar med att tro på att du är den du är. Att du har gjort det du sa dig. Det du har sagt att du har gjort. Vi tackar dig för det, Jesus. Amen.